En podcast från Aftonbladet.
Välkommen till Inside Blågult, där Sverige precis har spelat 2-2 mot Grekland på Strawberry Arena. Det fanns en hel del negativt att ta med sig, men nu väljer jag glädjen till en början i den här podden, och jag vill börja prata om Taha Ali. Simon Bank, vad känner du kring Taha Ali efter den här insatsen?
Man känner väl att det finns en viss sorts spelare som gör att det, om man ska vara banal, som gör det väldigt roligt att titta på fotboll. Taha Ali är ju en sån. Man vill att han ska ha bollen så mycket som möjligt, så länge som möjligt, för att man vill se de där trumpinnarna till ben sprinta förbi. Och idag så sprintade han ju sannolikt förbi grekiska backar och gjorde ett, ja, det var ett fuck off till alla som tvivlat på hans X-faktors egenskaper och hans plats i VM-truppen.
Ja, det är väldigt intressant att du säger det, för du och jag har ju diskuterat det här mycket om att, ja, men, att han valde Taha Ali för Rooney Badadji då, och vi har ju varit rörande överens om att i korta sekvenser i en VM-match så tror vi att Taha Ali kanske har mer att hämta än vad både Rooney och Viljot Svedberg hade haft. Kan du utveckla varför du tror det?
Men alltså, det är väl just den här specifika små ytor tekniska, där ju Rooney Badadji påminner ganska mycket om Taha Ali, även om Taha Ali är mer speed, kastas över motståndare, och Rooney Badadji har en bredare palett och så. Och så där kan man liksom ha sina preferenser, och man kan säga Barcelona hur mycket man vill och så där, men där är ju min teori att det som Rooney Badadji gjorde som fick vågen att falla över då till Taha Alis fördel, det är inhoppet mot Kosovo, att komma in mot en kvart och vara analfabetisk i sin tolkning av vad matchen kräver, matchsituationen kräver. Då känner jag att då är det lite så här, ja, men tillbaka till klubben, kom tillbaka när du är vuxen och har lärt dig vad en taktisk förståelse av en fotbollsmatch är. För att det där var inte att det var dåligt, utan det var att han inte förstod vad han var på planen för att göra. Och det tror jag att man som tränare och förbundskapten, om man var ut en kvart i en match här och där mot ett lågstående Tunisien, då behöver du spelare som förstår vad man är på planen för att göra.
Malin, på presskonferensen så sa Graham Potter att Taha Ali kan göra saker som få spelare i världen kan. Vad sa han? Hur var han i mixade zonen, och vad sa lagkamraterna?
Han var ju såklart väldigt glad över debuten, sa att det var ett statement direkt. Sen ville han kanske inte riktigt måla upp sig själv som en VM-joker, som vi ju har slagit fast att han kan bli. Men lagkamraterna var ju helt lyriska. Man såg ju kanske framförallt Anthony Elanga som liksom ville veva igång publiken efter att han gjorde den där assisten. Och Alexander Isak sa att han var chockad och att det få spelare som har den X-faktor som Taha Ali har. Så som Bank var inne på, nu har väl kanske inte Potter kanske inte kommer ifrågasättas lika mycket för det här beslutet att ta ut Taha Ali efter den här matchen.
Ja, och det var väl det mest positiva att ta med oss då från den här matchen, och även då kanske andra halvleken i stort också. Liksom, Simon, betyder det liksom någonting att Sverige kom tillbaka där vi efter Gyökeres frisparksmål? Är det, säger det någonting om styrkan på det här laget, eller vad tycker du om det?
Nej, det tycker jag inte att det gör. Alltså, det hade känts väldigt mycket bättre om det varit så att Sverige hade gjort en fantastisk första timma. Gjort 2-0 då, och sen gjort 9 byten och tappat till 2-2. Att basen och grunden och stadgan fanns. Att det var ett lag som satt ihop strukturellt. Som låg rätt i positioner, lite högre än vad man gjorde och så vidare. Det som visades nu var väl att truppen kanske då är lite, det finns fler alternativ än man möjligen hade trott då. Mer det än någonting annat. Så att, nej, jag tycker inte att det visar på någon slags moral. Snarare då att Graham Potters pausinstruktioner är korrekta och riktiga. De handlar väl såklart om att tryck upp 15, 20, 30 meter, visa aggressivitet och spela fotboll framåt, inte falla ihop som lag.
Nej, man måste ju kalla en spade och första 50 minuterna, 60 minuterna är ju väldigt oroväckande. Alltså Grekland har ju utöver sitt första mål då har de ju 5-6 bra lägen, och när vi pratade med Graham Potter på presskonferensen så var det ju ett par saker han var bekymrade, och såklart givetvis faktum att man hamnar väldigt lågt, även om det är delvis medvetet, att man blir passiva och att man är dålig i uppbyggnadsspel, tappar mycket boll. Men det största problemet som jag upplevde att han tog allra mest på allvar, det är ju faktiskt faktumet att Sverige släpper ju in, både mot Norge och Grekland nu, släpper ju till så oerhört många chanser på defensiva omställningar. Det finns ju ingen hejd där vi. Vi har tre mittbackar som faller och faller och faller mot egen målvakt, och så har vi ju ingen kanske defensiv mittfältare som kan hantera det eller som kan binda ihop laget. Jesper Karlsson klarade inte det mot Norge, och jag upplevde inte att Mattias Svanberg heller alls klarade det nu mot Grekland. Hur ser du på det, Simon? Hur stort är det problemet?
Det är ju det stora problemet. Vi såg det mot Norge, att man spelar lågt är en sak. Det har Sverige liksom gjort framgångsrikt. Jag menar, Sverige har spelat oerhört mot Spanien på bortaplan i en EM-premiär med att spela lågt försvarsspel. Att du spelar lågt får inte betyda att du också är passiv i ditt försvarsspel, att du inte är aggressiv. Alltså första målet är katastrofalt. Det får inte se ut så där, ett uppställt spel efter en fast situation när man helt enkelt... uppställningen liksom, det är åtta backar och två forwards som är långt fram, och man tappar alla former av där du måste trycka framåt, trycka utåt, utan att du får, att Grekland får stå på 14 meter och picka upp i en bredsida krysset. Det är för billigt, och det var inte bara där som du är inne på, att det är väldigt mycket med defensiva omställningarna när man faller ihop, man rusar hemåt. Och där tror väl jag lite att Isak Kian är den sortens spelare som kanske inte ska vara den styrande mittbacken, utan ska vara den som är framför den styrande mittbacken då. Kanske Victor Nilsson Lindelöf, och bara kan ha fritt blås, kliv framåt, vara aggressiv, bit apport lite den sortens mittback, snarare än den som ska styra försvarsspelet.
Sen är det här att det fanns ju fyra potentiellt negativa besked också nu, Malin, efteråt. Vi hade ju fyra tillfällen av skadeoro då, som vi skulle gå igenom efter matchen. Kan du ta det för lyssnarna?
Ja, men Victor Nilsson Lindelöf-beskedet kom ju redan före matchen att han då inte skulle spela, vilket vi ju inte hade några indikationer alls på egentligen innan det kom. Och det är ju såklart oroväckande, även om de nu verkar ta ner det lite och säger att det inte är någon fara, att han hade kunnat spela om det här var VM-premiären mot Tunisien. Men det visar ju sig idag också hur viktig han är för det här landslaget. Han är väl den viktigaste spelaren, så det är klart att man blir lite orolig när han inte kan spela det här genrepet.
Exakt. Det är spännande, förlåt Per, också att vi har landat där. Alltså man glömmer lätt bort det, men det är inte jättelänge sedan som folkdomstolen, inte vi lika mycket, men folkdomstolen hade dömt ut Victor Nilsson Lindelöf mer eller mindre. Och nu så står vi här och, för att laget ska fungera, så jag håller med dig, Malin, att han kanske är den viktigaste spelaren av alla för det.
Nej, precis. Alltså, Potter var inne så här på det, att nej, men det är ingen fara, han kommer kunna träna direkt när vi landar i USA ändå. Men ja, det är klart att det här är ju en oro som man kommer ta med sig hela vägen till Tunisien om han inte är redo, för att jag tror inte att vårt försvarsspel kommer hålla, även om jag till skillnad från dig, Simon, tyckte faktiskt att Isak Hien var ganska bra i den här matchen.
Det tycker jag också. Jag håller med dig i det. Jag tror bara att rent rollmässigt så tror jag att det passar honom bättre att vara den som stöter snarare än den som styr.
Ett annat skadbesked var ju såklart, eller där vi var oroliga för en skada, det var ju när Greklands högerback Restos gick in i ganska rejält ful kapning bakifrån på Gyökeres. Vad fick vi för besked där, Malin?
Ja, nej, han sa ju att det gjorde rejält ont, men att han aldrig blev orolig för VM, det skulle krävas mer för det. Men han blev ju såklart irriterad, och det är klart att man drog lite efter andan där, för om Viktor Gyökeres skulle skada sig, då blir det riktigt jobbigt för Sverige i VM.
Jag frågade faktiskt Greklands förbundskapten Ivan Jovanovic lite så här, ville höra hur såg han på att det ändå var en sån ful tackling här i den här träningsmatchen. Och då kollade han stint i ögonen på mig och sa på grekiska då, vad menar du med din fråga? Vilket tolken sen översatte och sa jag lite räddhågset, nej jag menar bara, ska man kunna tackla så fult i en träningsmatch? Och då menar han att det var inte meningen, men jag vet ju att Graham Potter sa ju rakt ut att han tyckte att det var att han var, blev orolig och var liksom överraskad över frenesin i den duellen och sådär. Och det var många spelare som också var irriterade. Alexander Isak gick ju fram och hytte med näven mot den grekiska högerbacken och skulle då visa solidaritet med sin anfallspartner. Och det var ju positivt. Den kanske då, det som blev den största grejen efteråt var ju när vår fotograf Pontus Orre fångade bilder på Anthony Elanga som hade skadat sig efter matchen, verkade det. Kan du reda ut, Malin, vad fan var det som hände där?
Ja, precis. Först tänkte jag så här, alltid de som spelar lite mindre brukar ju springa lite efteråt, men det här var någon slags planerad extra träning som de som inte spelade så mycket skulle köra. Det var Elanga och Karlström bland annat var med där, och då fick Elanga någon smäll på knät, blev liggande, kunde ta sig av planen för egen maskin, men enligt då vår fotograf Pontus Orre såg det inte speciellt bra ut, men sen så gav ju Langa lugnande besked i den mixade zonen, men Karlström som var med där, han blev orolig för Langas VM, men det verkar väl lugnt, va?
Ja, det är väl det. Han har ju fått en smäll knä mot knä under matchen också. Så var det en likadan händelse igen då i den här då lite oväntade träningen efter matchen mot Grekland. Benjamin Ygren fick ju också en rejäl smäll och hade ju ispåse på ankeln, va? Om jag såg rätt. Och du, Simon, vet jag har ju varit väldigt liksom positiv till Benjamin Ygren och hoppats mycket på honom. Vad tyckte du att han visade idag, ikväll?
Men problemet handlar mer om, alltså jag tycker att det är ett balansproblem. Jag är väl än mindre övertygad om att den här trebacks-fembackslinjen, att det är lösningen på vägen in mot VM. Att det kanske skulle funka bättre med en variant av 4-4-2 eller till och med en 4-2-3-1 med Isak i någon form av fritt flytande roll då. För jag tycker inte att mittfältet håller upp och håller ihop som de ska. Sen när Benjamin Nygren kommer framåt med bollen med fötterna, så då är, där är han ju duktig liksom. Han är en fin tia med bra blick och bra fötter och allt det där. Men med det här defensiva där de blev för låga, framförallt första halvlek då.
Nej, exakt. Men det är ju, nu har precis Malin skrivit till mig att jag andas mycket in i micken, så att jag blev helt perplex här. Ingen aning varför det hände just nu. Jag måste fått någon typ av
stroke.
Ja, stroke eller någonting. Jag ber om ursäkt då, för om det sen kommer vara så att det är en flåsande Per Boman i era poddhörlurar. Alltså.
Alla har redan stängt av.
Ja, fan vad uselt. Nej, men det är ju också det här med jag blir helt tagen här av den jävla kommentaren. Herregud. Fan alltså.
Jag kan väl flika in där att det verkade vara lugnt med Nygren också. Du var inne på att han hade is på sig där, men han gav också lugnande besked. Det var en liten vrickning. Han var annars på bra humör i den mixade zonen idag igen. Han laddade för en shoppingtur med Lagerbjälke imorgon och deras flickvänner.
Okej, mycket bra. Det som jag måste säga, något som jag reagerade på första halvlek, det var ju ändå att de körde cooling break i regnet. Och som vår kollega Lin Nordström sa, det måste ju vara perfekt för dem att få öva på och dricka då, eller någonting. Så vad tycker du Simon, tar man ett steg för långt där i sina förberedelser?
Jag tycker att de drack jättebra. Jag är imponerad av killarna. Tyckte det såg oerhört bra ut.
Sen så plockade du upp en lite rolig grej efteråt, Malin. Det var väl det vi har ju pratat om och skrivit om, det här att Victor Nilsson Lindelöf var så generös och gav bort väskor till alla lagkamrater. Men det verkar gå åt helvete, eller med det?
Ja, de åker inte med till VM i alla fall, eftersom förbundet då har en annan väskesponsor i Samsonite. Så att de här dyra, exklusiva Rimowa-väskorna som Lindelöf har köpt till alla i laget, de får helt enkelt inte åka med, utan spelarna får istället åka med förbundets då sponsrade väskor. Men Lagerbielke sa att alla gratis väskor är bra väskor, så han var i alla fall fine med det.
Det är det de kommer säga till sina flickvänner på shoppingturen imorgon också.
Ja, exakt.
Gratis väskor är bra väskor.
Jag frågade Nygren om det skulle bli dyrt, men då var han så här: shoppingrunda, det är väl sånt man säger, vi ska mest gå och strosa och ta en kaffe. Men Lagerbielke var mer redo med kortet, han var beredd att det skulle spenderas lite imorgon.
Men det är liksom som du pratar om, ganska avslappnade spelare där i mixade zonen, Malin, och jag upplever att de är inte särskilt, inte utåt sett i alla fall, särskilt oroliga över de här två totalt sett ändå väldigt svaga prestationerna mot Norge och Grekland. Simon, tror du på det, att de inte är särskilt oroliga, eller är det att man har en enad front utåt om att man ska försöka undvika att sprida den typen av negativa känslor?
Jag tror att det är fotbollsspelare, jag tror inte att det ligger för dem riktigt att oroa sig på det sättet. Och sen lever väl de i förhoppningen att när väl VM-ljusen går på, när det, den extrema laddning som blir då, att det kommer göra saker med dem, att det kommer blir en annan nivå av koncentration och förhoppningsvis prestation också då. Så jag tror att det ligger bara inte för fotbollsspelare att oroa sig och sådana saker. Graham Potter däremot tror jag tvivlar lite, eller funderar en hel del, ska jag säga.
Jag tänkte jag ska gå igenom 11 med dig, Simon, så ska du få säga ifall de med den här matchen stärkte sina aktier eller inte. Kristoffer Nordfeldt?
Varken eller. Det är möjligen en spår av passivitet på sista målet, men det är inte hans fel. Så.
Alexander Bernhardsson?
Ja, men plus också i kraft av att konkurrenssituationen är ju inte superstark, så att det är nog pil upp.
De tre mittbackarna, vilka av dem tyckte du stärkte, och var det någon som var svajig?
Ja, men Daniel Svensson lite igen, och jag är väl inne på det, vi har småchattade under matchen eller starten av första halvlek, att jag tror ju att det här var en uppställning som vi gjorde för att Gabriel Gudmundsson skulle få spela på sin position, alltså som wingback. Hade det här varit en VM-final, så tror jag att det hade varit en mer rimlig uppställning kanske, att ha Gabriel Gudmundsson som en av tre mittbackar och Daniel Svensson som vänster wingback istället, är mer rimlig och logisk position för honom. Det var ju en ny tuff kväll för Daniel Svensson. Väldigt mycket enkla misstag. Osedvanligt konstiga misstag från hans sida igen. Det är någonting som inte fullt ut stämmer där.
Nej, det är ju speciellt att han är den spelaren som väl typ fått mest speltid i de här två matcherna, men har ju sett ju såklart överlägset sämst ut. Och man tycker ju, man lider ju med honom för att han ser ut att lida på planen. Han ser ut att tänka otroligt mycket. Jag försökte prata med honom om det lite i mixade zonen efteråt och så, hur han ser på det här. Och ja, han valde väl att försöka se det positivt, om att det var lite bättre nu mot Grekland jämfört med hur det var.
That's the spirit.
Ja, det får man väl fan köpa. Och så har vi då sittande mittfält. Svanberg, tycker du att han visade någonting som tyder på att han borde ta över den här rollen från Karlström?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker å andra sidan att Karlström visade att han borde ta över rollen från Svanberg. Så att det där är ju ett problem. Där finns liksom det stora problemet. Att hitta någon som... Alltså om man nu är balanserande mittfältare, vilket båda de är i mångt och mycket är, då måste du ha en känsla för balansen. Och i första halvlek så hade ju Sverige inte det, och mot Norge hade man det absolut inte heller. Så att, ja, om båda kan försvaga sina möjligheter så tycker jag det.
Om vi går vidare då till lite mer offensiva mittfältet då, eller vad man fanns kalla det, åttorna. Benjamin Nygren, Yasin Ayari. Vi har pratat lite om Nygren, men vad säger du om Ayari?
Fullgod insats. Jag tycker att det var en bättre, mycket bättre match. Och han påverkas väl också av att ha en mötande, breddande Alexander Isak och sätta bollar på, eller att ha en Gyökeres som trycker ner en backlinje. Att hota med, det gör hans jobb lite enklare, och det tyckte jag märktes, att han, det var en mer spelande Yasin Ayari, mindre slarvig och hafsig och stressig Yasin Ayari än i Oslo, så att det skulle förvåna mig om han inte startar mot Tunisien.
Och sist ut då, anfallsparet med Isak och Gyökeres, hade de någon dynamik, visade de den här potentialen som tillsammans, som alla hoppas att de ska ha, eller Är de liksom, blir det gnistor när man slår dem mot varandra?
Jag tycker man ser liksom, alltså i rollerna finns det inga konstigheter. Jag tycker att det funkar jättebra att Isak möter ner på den vänsterkanten som man tycker om. Gyökeres mer trycka ner backlinje, felvänd eller rättvänd var det fysiska hotet. Jag tycker att den dynamiken funkar helt okej. Men därifrån att det liksom skulle ha slagit gnistor om det tycker jag är för mycket sagt. Men vi har fått se Alexander Isak göra ett drömmål, ett Alexander Isak-mål på Ullevål. Vi har fått se Viktor Gyökeres kriga, kämpa och dunka in en boll hemma mot Grekland. Det tycker jag är, det gör mig lite tryggare efter de här två matcherna.
Ja, och Malin, alltså när jag såg dig stå i den här klungan och intervjua Gyökeres efter matchen så såg jag flera gånger att du sprang upp i ett stort leende. Och Gyökeres är väl kanske inte känd för att vara den här sång- och dansmannen i den mixade zonen, men var han roligare och mer intressant än vanligt?
Jag vet inte om han var en sång- och dansman idag heller, men jag var ju lite nyfiken på varför han inte gjorde sin målgest idag. Så det frågade jag om, och då sa han att han sparar den till VM. Så jag ändå sa, men varför gjorde den inte? Och då menade han på att han inte alltid gör den när Sverige ligger under och i träningsmatcher och sådär. Men att han kanske skulle göra den på hotellet.
Jo.
Vad fan betyder det?
Väldigt obehagligt om man ställer sig framför spegeln och gör målfesten.
Ja, det var mycket oväntat faktiskt. Men jag tycker väl att vi avslutar med den målgestanekdoten från dig, Malin. Tack för att...
Jättebra anekdot. Ja.
Stark tobak.
Tack för att ni var med båda två, och så hoppas vi att jag inte har flåsat sönder den här podcasten. Så
jag åker till Dallas snart ju.
Ja, det gör vi. Jag åker ju lördag morgon.
Samtidigt som landslaget.
Precis, och imorgon fredag, eller ni kommer ju lyssna på det under fredagen, så kommer det ett nytt avsnitt med Erik Niv också, så jag hoppas att ni ser fram emot. Ha det gott, hej!
Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.